Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never. Hej och välkomna till Svenska FPL-podden. Idag är det dags för avsnitt 113 och som ni hör så är Alex uppe på semester i fjällen, så att det är jag och Fredrik. Hallå Fredrik som kör.
Tjaba.
Tjena. Ja, vi spelar in här idag tisdag den 23 mars och vi tänkte väl köra en liten kort summering av Gameweek 29, följt av en diskussion om hur vi ser lite på de kvarvarande omgångarna av säsongen. Kommer ta upp lite lag och spelare som vi tycker är intressanta, och sen så kommer vi se om det har kommit in några lyssnafrågor, och så kommer vi tillbaka nästa vecka och fokusera lite mer på Gameweek 30 då. Men först och främst så vill jag bara tacka våra partners Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och sen tänkte jag väl bara höra med dig Fredrik, hade du någon lycka i den här Gameweek 29?
Det vore väl att ta i och säga att det var så, det var liksom allmän bedrövelse som det har varit mest nu på slutet. Så att jag tror att de allra flesta av våra lyssnare lyckades skrapa ihop mer än 28 futtiga poäng. Men fördelen med det här spelet som vi lägger alldeles för mycket tid på, det är att det kommer ju alltid en ny vecka. Så det är bara att glömma och gå vidare och blicka framåt. Nu är det förvisligen en extra kalendervecka fram tills dess. Men det ger ju bara ännu mer tid på att fokusera och grotta ner sig i hur man ska förändra bygget och liksom, ja, bryta ihop och gå vidare. Själv då? Hade du någon större framgång?
Ja, men det landade på 41 poäng. Det var väl helt okej, okay. Tappade lite grann. Det som var lite surt var väl att jag stod i valet och kvalet om jag skulle köra free hit eller inte. Och det draftet som jag satt i ordning där tog nästan 80 poäng den här omgången. Så att, det var lite surt, men jag har ju kvar chippet och hoppas att det kan ge liknande utdelning senare på säsongen då.
Men du håller fortfarande Alex bakom dig i Oro Rank eller?
Ja, men han har knappat in en hel del här, så att han får fan ta och lugna ner sig så att han inte smyger förbi här. Men det är rätt mycket kvar att spela om, och jag är inte speciellt nöjd med hur mitt lag ser ut nu här efter att ha planerat för att inte köra free hit. Men med det sagt så är det väl dags att gå igenom de här matcherna, och jag tänkte faktiskt börja själv med West Ham Arsenal som slutat 3-3 efter en... Jag vet inte om jag ska säga mäktig upphämtning, men det blev en upphämtning. Matchen som sådan tyckte jag väl var lite... Arsenal var inte riktigt vakna till en inledning här och ja, men åker på 3-0 i baken efter en halvtimme. Och sen får man in ett mål innan halvlek till 3-1, ett självmål från ja, men nu vet jag inte ens vem det var som gjorde det självmålet. Det var väl Zuzek kanske. Men i alla fall så lite hopp inför andra, och så kom det till självmål från West Ham sida, och sen var det match och Lacazette får in 3-3 på slutet. Och jag vet inte, jag tror West Ham var missnöjda på att de inte kom iväg med tre pinnar, men jag som Arsenal-supporter var ju missnöjd med hur vi ja, men liksom inledde den här matchen, men får ändå vara nöjd med att vi grejer en poäng till slut. Ur fantasy synpunkt så kan vi börja med West Ham, för jag tycker ändå att det är de som visar upp mest i den här matchen, och man har ett fint spelschema kvar på säsongen. Och ja, men det handlar ju mycket om Antonio Lingard framåt. Antonio tycker jag gör det bra. Han kanske såg ännu bättre ut när han kom tillbaka från skada. Men jag tror att han kommer fortsätta leverera poäng. Hade mycket väl kunnat kommit iväg med en home run från den här omgången. Han har ett avslut insida stolpe med öppet mål som hade kunnat... eller borde kanske ha resulterat i poäng. Men som sagt, han är där i boxen och hotar hela tiden. Han har väl gjort alla sina mål innanför boxen, om jag inte såg fel på statistiken. Ja, men Lingard, han återigen mål och ass och bonus. Är väl en av de spelarna som tar mest poäng i hela omgången. Jag tycker han får maxutdelning på det han skapar i den här matchen, men jag tycker att han hotar, han passar in i det spelet som West Ham spelar, där man kan gå fram med mycket, mycket fart men sen backar hem, och han får ställa om i kontringssituationer. Ja, det känns bra. Bakåt så var det ju inte lika bra utdelning här. Vi var väl många som hade tagit in Cresswell till den här omgången, och han kan man noll. Likaså Kofall på andra kanten som också drar på sig gult kort. Jag vet inte, det är lite svårt att analysera, för att West Ham får en 3-0-ledning och tror väl att de har grejat den här matchen och sen kanske backar hem lite för mycket. Men som sagt... jag ser väl fortsatt Cresswell som en intressant spelare. Vi har ju även Dawson och Kofall som är billigare. Men som sagt, jag tycker att West Ham känns som ett lag som man kan satsa ganska hårt på här i slutet av säsongen. För de har mycket att spela om. Bara ligan att fokusera på. Och ett fint spelschema. Så att en upptrippling kan absolut ge bra utdelning på sikt. Men då är det väl de spelarna som jag har nämnt här som jag tycker ser mest intressant ut. För Arsenals del så tycker jag väl att det är inte många som gör en glad. Försvarsspelet ser ju svagt ut i den här matchen. Man envisas igen med att peta in Pablo Marie i backlinjen, och även Chambers får chansen. Nu gör ju Chambers en bra andra halvlek offensivt sett, men det känns lite skakigt bakåt till en början här. När dessutom Tierney har en sämre match då känns det svajigt. Och ska man kika någonstans så är det väl ändå offensivt sett i Arsenals del. Den som kanske gör den bästa matchen är Lacazette. Han har varit bra nu på slutet här när han spelar centralt. För mig är det lite mycket osäkerhet vad som gäller. Aubameyang har inte riktigt visat upp några bra tendenser efter den här petningen han hade mot Spurs. Och i den här matchen tycker inte jag han gör jättemycket skäl för att ta tillbaka sin startplats. Han får ju spela vänsterytter i den här matchen. Men som sagt, det är lite osäkerhet vem som ska vara central forward. Men om Lacazette spelar så här, då skulle han kunna vara ett alternativ. Men jag kikar nog mer mot mittfältet. Där vi har Saka som är tillbaka från skada. Dock så gör han ingen större avtryck i den här matchen. Men han är billig och kommer få mycket speltid även i slutet av säsongen. Det som talar emot lite är ju att vi är fortsatt kvar i Europa League, och jag vet inte hur mycket fokus kommer vara på ligan. Så länge det finns möjlighet matematiskt att ta någon Europaplats i ligan så tror jag att det kommer vara hyfsat bra lag som ställs upp, men det kan även bli en del rotation, och då är det väl främst ytterforvarsplatserna där man byter, och det talar ju emot Saka i sånt fall. En annan spelare som jag tycker gör det bra offensivt sett i den här matchen, det är Ødegaard. Jag tycker att han har vuxit och tagit på sig kreatörsrollen, och utan honom så tror jag inte att vi hade kunnat fått in tre baljor här mot West Ham, utan han styr och ställer mycket på offensiv planhalva och löser upp knutar, och jag tror att det kan leda till både något enstaka mål och lite assist här och där. Så han känns fortsatt intressant för mig. Har du någonting att tillägga där, Fredrik?
Ja, men jag tänker just med Ödegård där, som jag håller med att han gör det ju bra, och gubben i mitt bygge, Smith Rowe, blir ju väldigt lidande av att det är någon som är bättre än vad han är på den positionen. Nu får han ju ändå hoppa in. Vad tror du framöver? Kommer vi att kunna få se starter i ligan när båda spelar, eller får man bara liksom ställa in sig på att det kommer att vara en rotation där?
Nej, men det kommer nog vara en rotation, men vi ska, om man ska ta någonting, så spelade vi mycket bättre mot Tottenham, och då startade ju både Ødegaard och Smith Rowe. Men med det sagt så tror jag att men Smith Rowe, han har ju haft lite skadekänningar och liksom spelat rätt mycket här, så att han kanske är i behov av lite mer rotation. Han känns inte som en så här, när man ser honom, det känns inte som något fysiskt praktexemplar, om man säger så, men han har extremt mycket vilja. Jag vet inte, han kanske behöver lägga på lite försäsongsträning och få bättre kondition och liksom hålla sig mer skadefri kanske.
Ja, det är klart, det är hans första år också på den här nivån, så det är klart att det är ju en belastningsnivå som han inte är van vid sen tidigare.
Nej, precis.
Men intressant ändå med West Ham också, som du nämnde, att de tappar 3-0 till 3-3, och Arsenals upphämtning från 3-0 till 3-3, det är sånt gillar vi ju som Liverpool-supportrar, 3-0 till 3-3. Men är det inte ganska uselt ändå av West Ham att tappa 3-0?
Jo, det tycker jag. Men samtidigt så när jag satt och kollade på matchen, för att när West Ham gjorde 3-0 efter 27 minuter, då tänkte jag så här, nu slår jag av matchen. För det fanns inga tendenser då heller. Men sen så liksom, men jag ska kolla första halvleken då. Så jag stod och kollade på den medan jag stekte pannkakor till kidsen. Och så bara, men fan, det ser ju ändå helt okej ut liksom. Jag tyckte vi fick mer och mer boll på offensiv planhalva. Och så när 3-1 kom tänkte jag så här, det här kan nog bli något. Och mycket riktigt så, jag tyckte West Ham, matchplanen funkade inte riktigt. Jag tror att de blev för bekväma. Och liksom, jag tror inte att de hade tänkt att de skulle leda med 3-0 efter 30 minuter. Och om man blir för passiv och liksom ger över allt till motståndarlaget, då är det är svårt att börja skapa eget anfallsspel. Sen tycker jag att de rycker upp sig lite i andra halvlek och så hade mycket väl kunna gjort 4-2 och liksom komma hem med matchen. Men som sagt, nej, det såg inte bra ut defensivt för West Ham i den här matchen. Men det sagt då, om den matchen, så får Fredrik du fortsätta med Aston Villa Tottenham, som Tottenham tar hem med 2-0.
Mm. Vi ska ju in på det. Det var väl kanske den matchen tillsammans med West Ham Arsenal som på förhand var, men jag skulle nog säga att West Ham, eller Villa Spurs, var nog ändå snäppet mer liksom upphåsad inför omgången, som att det var liksom, jag tror att det var många som satt med mycket tillgångar i byggena till den matchen, och jag vet inte om det bara var jag, men det blev en liten besvikelse ändå. Vi började med Villa där, så ingen Jack Grealish, varken i startelvan eller på bänken. Jävligt surt. Speciellt när man hade rekat honom. Och sådär. Men generellt så tycker jag att Villa har tappat lite fart. De känns ganska trubbiga framåt. Och jag vet att jag tidigare har varit och hackat på Watkins, så att han sett lite så här championship-aktig ut. Och nu tycker jag hela mittfältet ser championship-aktigt ut. Det springs och det kämpas, men det finns ju noll slutprodukt. Du såg en sån som Ross Barkley får ett superläge mitt i straffområdet. Nej, men han lyckas ju pricka den enda Spurs-backen som slänger sig och täcker. Liksom. Ja, jag vet inte. Det känns oroväckande för Villa liksom, att de har blivit så uddlösa framåt. Och bakåt, det är inte så mycket att säga, men man släpper två mot Spurs kanske. Men man har ju blivit bortskämd med att Martinez har agerat liksom ett monster bak, och han har också börjat se mer mänsklig ut här på slutet. Det är inte så att jag liksom tänker har kommit så långt att jag har tänkt att byta ut honom än. Men ändå så att man har liksom fått lite rubbningar i den här närmast Villa och psykosen som rådde där ett tag. Att man kände liksom att en uppdubbling var given och man började liksom snegla på en trippling. Nu känner jag väl mer kanske att jag sitter med två i mitt egna bygge, och det kanske börjar kännas för mycket. Å andra sidan, så så har de ju visat under säsongen att det ändå är ett bra lag i grunden som kan mycket väl hitta tillbaka här i slutet. Men de har ett ganska så tufft schema. Vi får väl se här hur det blir nu i Game Week 32. Då, vi tror väl att de kommer att putta tillbaka en del matcher där som de har ryckt bort i dagsläget. När vi spelar in så är det ju en blank Game Week, men vi tror väl att det kommer att pytsas tillbaka en del matcher där. Men så som det ser ut i inspelande stund så har de ju två matcher som ska placeras ut Villa. Och det är klart att skulle de hamna någon annanstans, ja, då blir det ju ändå intressant att hålla koll. Men det är ett tufft schema som Villa har resten av säsongen. Kollar vi på Spurs så måste vi väl börja med Gareth Bale. Och jag vet inte, han kom från frysboxen och hoppa rakt ner i brödrosten och levererade, och sen så bara tillbaka rätt in i bland liksom de här frostskadade fiskpinnarna längst in i frysen igen. Bänken och inget inhopp i Europaspelet, och sen till nu helgen som var så bänken och inget inhopp igen. Jag vet inte. Vet du vad som har hänt? Har han bara liksom fallit i Mourinhos, kommit in på Mourinhos shitlist? Vad är det som har hänt?
Nej, jag vet inte, men vi yttrade väl lite tveksamheter efter hans insats mot Arsenal här, men jag hade väl ändå på känna att han skulle få speltid, framförallt eftersom Son var tveksam, men liksom peta in en Son i det där laget också, så är han ju ännu längre bak i frysboxen nu. Jag tror att Mourinho störde sig en hel del på hur han spelade mot Arsenal, och liksom, det får han nog känna av nu. Sen är det väl upp till han att bevisa att han kan göra bättre än så, om det inte är något annat som inte vi känner till, men lite så tolkar jag situationen.
Ja, men precis, det blir ju spännande att se hur länge liksom han måste sitta av sitt straff, så att säga. I övrigt så kan man ju notera att Reguilón kliver av skadad. Jag har inte hört någon uppdatering där. Det är väl någon fotankelskada som jag har förstått det. Men som sagt, i dagsläget har jag inte hört någon tidsangivelse hur illa det är eller så. Men sitter man med honom i bygget så är det ju verkligen någonting att hålla koll på. Nu har vi ju ett landslagsuppehåll här. Så att det kan ju vara så att om det var en lite tuffare smäll bara, att det hinner gå över. Men är det så att den är borta ett tag så kommer vi ju hinna få info om det under det här uppehållet. Så att det är ett bra tips till de som sitter på honom att hålla ett extra öga på sådana nyheter. Och i övrigt så fixar Harry Kane en straff som han själv slår in. Och det var väl för väl det för oss som hade dåliga gameweeks, men som ändå hade liksom fegat ur och bindlat honom. Annars vet jag fan inte vad jag hade gjort. Jag fått med typ 11 poäng inför den matchen. Så det kändes ju som att det var liksom ingen räddning, för det var ju redan kört den veckan. Men det var i alla fall någonting. Så Kane fortsätter att visa, dels fortsätter han att visa att han kan leverera, men också att det här med straffar inte bara är någonting som vi pratar om och tjatar om, utan det är en väldig fördel. Och vi har ju varit inne på det tidigare, att är det verkligen så här poängsättningen med straffar borde vara? För det blir väldigt, väldigt avgörande att ha framförallt strikers som tar straffar.
Ja, nej, men jag håller med. Men sen, det är väl viktigt för Kanes liksom fantasyvärde att Son kommer tillbaka från sin skada här efter landslagsuppehållet. För Kane utan en Son och utan Bale i laget känns ju inte lika intressant. Jag förvånas lite över att han inte plockar hem alla bonuspoäng trots att han gör mål i den här matchen.
Nej, men jag håller med, det blir väldigt endimensionellt i att anfallsspel. Son erbjuder ju någonting som ingen annan egentligen i Spurs kan göra med det djupleds, liksom, de djupledslöpningarna som han tar. Så att han är ju viktig för spelet, och just att dra isär och skapa luckor och skapa ytor för framförallt Kane. Men kikar vi också där då på schemat, så har de ju den här fina, jag har tjatat om den, Southampton-matchen hemma som fortfarande inte är utplacerad. Och nu känns det väl som att det är lite 50-50 som jag har förstått det, om den kommer att hamna i Game Week 32 eller inte.
Ja, nej, jag har inte hört något mer heller, men både Villa och Tottenham är ju intressanta av den anledningen att de fortfarande kan få dubbel veckor som sagt, men när de kommer det vet man ju inte riktigt. Jag tycker det är ju fantastiskt dålig framförhållning, men det är väl bara det vi får leva med nu här. Det blir ju ännu värre när ja, men det inte finns någon publik att ta hänsyn till, så då väntar de in i det sista vad det verkar.
Ja, och det känns som att vi, eller vi säger ja, men hela ligan och indirekt och det här spelet är ju väldigt mycket klona på tv-bolagen. De styr det här som the master puppet liksom. Och det drabbar ju en vad det gäller liksom planering och så, men sitter man som undertecknande själv gör med till exempel triple captain kvar, så det är ju ett sånt chip som man inte behöver planera så mycket för, utan kan trycka av när den där Southampton hemma matchen väl landar i en vecka. Och Spurs schema ser ganska behagligt ut. Man har ju den här blanken i 33an som det gäller att navigera runt om man inte har tänkt att spela free hit då, men i övrigt så ska man möta en del ganska rackiga försvar. Och nu närmast efter landslagsuppehållet här så ska man ju möta ligans absolut sämsta lag i Newcastle. Så att Kane, har man inte Kane i bygget så tycker jag nog att han har gjort precis allt för att visa att han borde vara där. Och med tanke på matchen som kommer så finns det liksom ingen ursäkt för att inte ta in honom, eller vad säger du?
Nej, jag tycker jag håller med, och liksom jag har ju free hit kvar där, så att för mig är det ganska lätt att fortsätta äga dem. Men jag hoppas som sagt mycket på att Son kommer tillbaka, för att Tottenham utan Son känns inte lika roliga tycker jag. Sen håller jag med om att det är smärtsamt uppenbart hur mycket Grealish har betytt för Villa, men det såg man ju nästan när han spelade också. Det var ju, han skulle ju göra allt i princip. Så att ja, den dagen
och samtidigt ska man komma ihåg att Villa förra året klarade sig ju kvar på en goal line technology som inte fungerade, så att de har ju ändå överträffat förväntningarna. Vi har blivit lite väl bortskämda kanske med det spelet de levererade i början av säsongen, så att det här är kanske någonstans deras egentliga nivå som vi ser.
Ja, men det blir väl liksom också när man tappar Grealish, och så blir det lite sådana matcher där man ja, men som man kanske hade vunnit om Grealish hade spelat, men så blir det att man, ja men som du sa, Martinez har lekt hjälte några omgångar, men det blir kanske för mycket, han kan inte göra det varje vecka, och liksom då blir det lite mer förluster och så. Nu har de ju tappat en hel del i tabellen.
Men nöjd med det där, så får du gå vidare.
Yes, så då går jag vidare till Fulham Leeds, som Leeds plockar hem med 2-1. Och ja, men den här matchen kändes väl lite oviss på förhand. Vi hade ett Fulham som kämpar för överlevnad och har ryckt upp sig. Och ett Leeds som har sett lite trötta och liksom inte visat någon riktig form på slutet här. Men det är ändå Leeds som kommer undan med 3 poäng. Matchen hade väl kunnat sluta lite hur som helst. Men om vi börjar prata om Leeds så är det ju Bamford som kommer till spel. Var tveksam innan med en skada. Det hade kunnat sluta hur som helst i den här matchen också. För redan efter 20-25 minuter så ligger han ner med skadekänning. Men han skakar av sig det, gör mål och ass, och sen så kliver han av skadad. Men som sagt, för oss som sitter och äger honom i fantasy så var det ju guldvärt. Nu får vi väl avvakta och se om han är hel eller inte inför kommande omgångar. De har ju en fin match här direkt efter landslagsuppehållet i Sheffield United hemma. Men därefter så ser det ju riktigt tungt ut med City, Liverpool och United efter varandra. Så liksom rådet för Leeds-spelarna generellt blir ju att ja, efter Southampton då är det ju bara kika någon annanstans. Och det gäller väl liksom framförallt Bamford som tar upp en värdefull forwardsplats. Dallas tror jag också att det går att hitta andra roligare spelare för i backlinjen. Den som jag kanske ändå kan hålla kvar och som fortsätter visa form, det är ju Rafinha på mitten, som återigen ja, men är målskytt här. Och ja, men jag tycker väl att det är han lite som har fått burit upp Leeds här i deras lite tuffare period och visat form kontinuerligt. Så han är väl den som jag äger, som jag är minst benägen att göra mig av med i dagsläget i alla fall. Men som sagt, jag ser inget jätteintresse för Leeds överlag, utan jag tycker att ge dem matchen mot Sheffield och sen kolla om du kan få in något bättre i bygget istället. Går vi vidare till Fulham så jag är väl inte jätteexalterad här heller. På ett sätt är det väl säkert ett bra lag att sitta på, eller man kan vara säker med att de kommer ställa upp med liksom bästa elvan vecka efter vecka eftersom de slåss om sin överlevnad. Men som du var inne i förra podden, att ja, men liksom i backlinjen, jag vet inte om man ser något supervärde. Nu gör i och för sig Andersen mål i den här matchen, men ja, nollorna känns inte stabila och ja, jag vet inte, det finns kontinuerligt hotar offensivt sett. Forwardsplatsen är också oklar just nu. Mitrovic och Maja delar väl lite på speltiden där, men ingen som riktigt imponerar. Och då är det väl egentligen Luckman på mittfältet kvar i den prisklassen. Ja, men billig femte, fjärde mittfältare. Och jag vet inte om jag är redo att satsa på honom framför till exempel en Lingard eller Saka eller Ødegaard. Liksom. Det finns ganska mycket billiga mittfältare som har gjort lite case för sig, som spelar i lag som känns lite mer anfallskompetenta. Har du någonting att tillägga om den matchen?
Ja, nej, men jag tycker att du summerar det bra där. Liksom, det är ju någonstans... Det var kul att segla med Leeds, men som sagt, isberget börjar ju torna upp sig där. Man gör nog bäst i att säkra en plats i livbåtarna snart, om man inte heter Rafinha, har liksom Rafinha och ser att han redan sitter med en stor livboj, utan det är liksom jag håller med dig verkligen om att det går att blicka åt andra håll helt klart.
Ja, man kan ju sitta kvar för att de har ändå en schysst avslutning på säsongen, så liksom om man inte har någon panik så går det ju att sitta kvar med någon Leeds-spelare, så tänker jag lite.
Vi får se också vad som händer. Jag tänker att de Leeds ligger väl lite så till i tabellen att de kan hamna lite i ett sånt här ingenmansland. Om de liksom gör en bra avslutning här nu på säsongen så att de liksom säkrar kontraktet. Och då är frågan liksom hur kommer de att reagera efter det i så fall. Och det är ju inte bara dem, det gäller ju fler lag. Så när vi väl börjar närma oss de sista liksom, ja men, 4-5 omgångarna där. Då är det en sån sak att hålla koll på. Vilka har någonting att spela för och vilka spelar bara av säsongen och kanske luftar lite junisar liksom.
Ja, vi får väl se. Det är väl Fulham som får avgöra det lite grann. Om de kan ta några poäng eller inte. För att annars så liksom kan det ganska snabbt bli att rätt många lag klarar sina kontrakt här. Utan det är väl det som krävs, att Fulham måste börja vinna lite för att det ska bli intressant. Yes, men du ska få fortsätta och avsluta matchgenomgången med Brighton Newcastle, som ja, men Brighton leker här med 3-0 skulle jag säga.
Ja, det är en match vi sannolikt aldrig hade tagit med i en full game week, men hade vi inte så mycket att välja på. Liksom. Vi har ju bara 4 matcher att välja på och då får den ju komma med här, och det vore väl tjänstefel att inte börja med Brighton. Jag ska inte säga att de äger den här matchen, men de kontrollerar ju den här matchen och liksom ju, tar ju ändå hem det här relativt komfortabelt. Sen om det säger mest om Brighton eller om motståndet, det kanske man ska låta vara osagt så. Din Reki Trossard där levererar ju, i alla fall poängmässigt. Jag vet inte om han dominerade liksom alla Jack Grealish spelmässigt, men det är ju på ett sätt ganska relevant. Det är ju poängen det handlar om i slutändan och de sitter där på kontot. På samma sätt som Brighton-defensiven levererar. Veltman plockar väl till och med en bonuspinne. Och Dunk och White och de här plockar sina nollor. Så både för den som i ett free-hit-lag hade gått på trippelförsvar. Eller den som du var inne på i förra podden där med Trossard och två Brighton-försvarare. Fick ju väldigt fin utdelning. Någonstans är det ändå Brighton vi pratar om. Ska man ju komma ihåg. Man ska väl nämna att de hade lite marginalerna på sin sida, hade något stolpskott emot sig där och så, men
Det tycker jag att de har förtjänat. De har ju spelat bra många matcher under säsongen utan att få utdelning. Så att de får lite medflytt är väl kan man tycka är rättvist.
Ja, det var verkligen, verkligen på tiden. Kollar vi lite på spelschemat slutet av säsongen här så... jag vet inte, jag är inte jätteövertygad. Alltså. Det ser ganska tufft ut, tycker jag. Sen är Brighton svårbedömda vad det gäller liksom just det här svårighetsgraden på match. För det beror helt på vilket typ av motstånd de möter. Men de har ändå kvar att möta både City, Arsenal, Chelsea, United. Sådär, det är inte jättemånga matcher där jag känner att här vill jag verkligen lasta in och lasta på i Brighton. Och då har det ju kanske framförallt varit, bortsett från Trossard, försvarare man har suttit med. Och min spontana liksom, gissning här är ju att antalet nollor Brighton kommer hålla resten av säsongen kommer vara ganska lätträknade. För det är ganska starka anfall som man har kvar att möta. Så har man... Låt säga att man inte hade free hit och kanske ändå har dubblat upp eller så i Brighton-försvaret så bör man nog kanske prioritera att liksom se sig om efter andra tillgångar där.
Ja, men jag håller med. Den här segern kan nog visa sig vara väldigt värdefull för just Brighton. Dels för att det var mot Newcastle som ligger direkt konkurrenten nere, men även liksom på grund av det spelschemat de har. Jag vet inte hur mycket poäng de kan fixa här i slutet av säsongen. Så att de behöver nog, ja men det brukar ju ligga runt 40 pinnar där, någonting som man brukar behöva plocka ihop för att säkra kontraktet. Och det kommer väl säkert sluta med något liknande även den här säsongen.
Mm. Nej, men så är det absolut. Och vi ska väl nämna någonting om Newcastle också, och jag har ju varit ganska hård och liksom raljant här, och då kan man tänka sig att nu skonar de lite, nu var lite snäll och så, men jag är inte känd för att vara så snäll och skonsam, utan om jag har haft liksom röjsågen innan så är det liksom stora motorsågen som ska fram nu. Det är ju för jävla uselt. Jag lider med Noah Bachner och de här andra som få, de är väl ganska rätträknade som fortfarande håller på Newcastle, så det måste vara plågsamt att se sitt lag dels prestera så uselt, ha en så usel tränare, ha en sån usel ägare. Ja, alltså får man inte ens ha publiken på St. James's då vet jag inte, liksom bortaföljet som de ändå brukar ha med sig på bortamatcherna, vad finns kvar av den här klubben, av det här laget, och med de skadorna också så fantasymässigt liksom, det är ju ingenting att äga. Utan jag var inne på det förra avsnittet, Newcastles spelschema är ju ett av de mest intressanta att kika på, men det är ju liksom inte ur deras eget perspektiv, utan det är ju vilka de faktiskt möter. För att dels så är det ju intressant i en kaptensdiskussion, alltså alltid den som möter Newcastle, där blickar man ju liksom och kikar, kan det vara så att det kan vara läge att bindla någon, men också generellt sett, vilka ska de möta utifrån vilka jag kommer spela kontra sätta på bänken. Och blickar vi lite framåt, ja det är Tottenham efter landslagsuppehållet här när vi är 30. Ja, det gör ju Kane till liksom en glödhet kaptenskandidat. I 32an så möter man West Ham. Ja, i West Ham har vi ett antal formstarka spelare och håller om i sig. Lingard, Antonio, Cresswell. Det finns liksom bra alternativ där för att kunna sticka ut. I 33an möter man Liverpool, Salah som många har övergett. Och 36an, det är visserligen långt fram, men då möter man ett Man City. Och beroende lite på hur läget är då och vi ser vem som kommer att spela i City då, när det förmodligen då redan är klart i ligan, så i det laget räknar jag med att Newcastle är i princip klara för nedflyttning också. Och då kan det rinna iväg. Så att jag förvarnar redan nu för en sån där, det det luktar lite Aguero-kapten i omgång 36. Han har ju alltid någon sån här per säsong, eller hur? Sån här som
ja, blir, han brukar väl göra mycket mål mot Newcastle om jag inte minns fel här. Ja, också. Men vi är lite långt fram i planeringen här och börjar prata kapten i Game Week 36.
Ja, det kan jag erkänna. Men det är svårt att inte liksom rycka sig med när de är så usla Newcastle. Liksom att man, det blir bara som ett, det blir som att stjäla godis från små barn för varje lag som de ska möta. Och alltså att ens försöka greppa efter halmstrån i spelare och ta in, det blir ju bara att lura sig själv. Liksom. Så att, nej, fokus på Newcastle är det vilka de ska möta.
Ja, nej, men jag instämmer där. Det är bara att hålla sig borta. Ja, men det var ju den korta matchgenomgången här. Som sagt, urvalet var ju begränsat. Men jag tänkte väl att vi skulle gå vidare och bara diskutera lite dina och mina tankar, Fredrik, kring hur vi ser på resten av säsongen. Vi har ju klarat av många av de här dubbla och blank game weeks nu. Det är några lag, du får fylla på här som, om jag missar något. Men vi vet att Everton och Villa och Tottenham har matcher som vi väntar på att de ska planeras in. Mm. Sen tror jag även att Southampton har väl någon match och Fulham, utan Crystal Palace tror jag det är, som också har matcher som ska planeras in. Sen det du nämnde där om Game Week 32, att det ligger blanks på fantasy-sidan nu. Där tror jag att man kan vara ganska lugn, för att det är de lagen som har gått till FA Cup-semifinal, deras matcher som har flyttats. Men det ska vara så att det finns tillgängliga tider samma midweek efteråt, alltså onsdag, tisdag, onsdag där, att flytta de matcherna till. Sen om de flyttar exakt de matcherna eller om de kanske petar in en Spurs-match i den omgången istället, det spekuleras det lite olika på från olika håll. Men som sagt, merparten, det kommer inte vara någon stor blank i Game Week 32 i alla fall.
Nej, inte som allting pekar på. Sen får vi väl alltid lämna en brasklapp att de har ju överraskat oss förut, FA. Men det är väl det som vi har att utgå ifrån i alla fall.
Ja, och sen tror jag med den här säsongen, för att det ska ju spelas mästerskapsfotboll efteråt och så man vill nog liksom beta av så mycket matcher som möjligt, så att det inte blir något strul i slutet av säsongen, kan jag tänka mig.
Mm. Nej, men verkligen, det är ju mer ifall man skulle liksom knyta någon match till 33an i så fall, eller liksom bara om de vill stöka till det lite på en fin kil liksom. Men det återstår väl att se när det kommer. Det är bara att hålla sig uppdaterad helt enkelt. Nu har vi ju ett landslagsuppehåll och då, ja men hålla lite koll då och då på hemsidan. Det kommer ju uppdateringar där. Så som sagt, vi har ju nämnt det förut. Följa en viss Ben Krellin på Twitter är ju också ett bra tips.
Ja, så en tanke som slog mig nu. Har du någon koll på om Premier League-spelarna har blivit vaccinerade mot covid eller inte?
Jag har inte hört någonting om det. Det är jättemärkligt. Som sagt, vi har ju pratat lite om det att förmodligen skulle ju liksom de flesta engelsmän, de skulle ju liksom godta att spelarna i favoritlaget blir vaccinerade för deras egna mödrar. Mest för att kunna hålla fotbollen igång. Nu har man ju lyckats göra det ändå, men på ett sätt vore det jättemärkligt om man inte gjorde det just i England, där fotbollen är så stor. Och jag vet inte, det går att göra någon snabb överslagsräkning på hur många det handlar om. Man tänker spelare och så ledare i närmsta A-truppen. Men det är ju inte mer än liksom 1000 personer, tänker jag.
Nej, tanken bara slog mig. Jag vet att UK som land ligger ju långt fram i vaccineringsracet. Men samtidigt är landslagsuppehåll nu. Vi har sett liksom ganska mycket högre antal fall i Europa och Sverige och så att det finns väl en liten risk här att det kan bli lite nya sjukdomsfall när det ska ut och spelas landslagsfotboll likt det vi såg i höstas.
Ja, men verkligen, det är ju någonting att hålla koll på nu här under den här lediga liksom veckan, och just med karantäner och sådär kan ju förändras utifrån om något land ifall smittspridningen sticker iväg ordentligt och det kommer nya regler, för en del länder är ju rätt snabba på, till skillnad från Sverige så är ju en del länder rätt så snabba på att införa mycket, mycket striktare regler, både vad det gäller inresor, utresor och karantän.
Ja, här i Sverige det känns som att vi bara konstaterar att fallen ökar, men vi gör ingenting åt det.
Nej, det går att säga mycket om det, men det kanske inte är det mest snabba. Men, nej, men det är ju märkligt att man inte har hört någonting om det. Jag vet inte, nu är ju någon annan så liksom har väl en bias att man liksom snackar för fotboll, men det känns väl inte som att det skulle kunna finnas en jätteopinion mot det, och det är ju å andra sidan också en väldig kommers kring hela Premier League, men det finns ju en arbetsmarknadspolitisk aspekt i det hela, att det omsätter ju väldigt mycket pengar, det är många vars arbete liksom är beroende av att Premier League snurrar. Det är ganska många tusen jobb runt om i Storbritannien som är beroende av det. Så det finns ju liksom ganska många aspekter av att faktiskt hålla fotbollen rullande. Det är intressant att man inte har hört någonting om det. Jag tänker både du och jag följer ju ändå både sociala medier och så en hel del.
Ja, nej, jag har inte hört någonting. Jag tänkte att du hade hört något. Så att,
nej, det var tyst nu.
Men rekommendationen som alltid när det är landslagsuppehåll, det är ju bara att ja, men avvakta, gör inga fasta debuten här, utan vänta in presskonferenser och liksom, ja. Man brukar tendera att ta bättre beslut också när man har fått fundera lite extra på hur man ska lägga upp det. Men med det sagt så tänkte jag väl kolla liksom, jag tänkte läsa upp lite lagar. Jag drog ut den här på Fantasy Football Scout ja, med rankingen för hur lätta matcher som är kvar. Och det laget som vi hittar allra högst upp med lättast matcher, det är ju Liverpool som hamnar där. Har du några tankar hur du ser på Liverpools avslutning här? Jag vet att jag och Alex har tjatat en del om de här lättare matcherna som är kvar.
Ja, för mig är det lite liksom så här vecka till vecka bedömning. Innan jag köper in mig igen, jag sitter helt ren på Liverpool tillgångar och rent fantasymässigt känner jag mig ganska nöjd med det än så länge, och jag kommer nog inte att vara någon early adopter på att kliva tillbaka i den här båten, utan jag vill nog se att de kommer tillbaka på något spår som är övertygande, för bra matcher på enligt de här liksom fixture difficult rating. Ja, alltså en bra match för Liverpool, det blir mot ett lag som backar hem och som man då har lite svårt att bryta ner. Jag vet inte, alltså för mig känns det som att jag skrev ner tre lag som jag verkligen blickar mot här i slutet av säsongen, och kan säga att Liverpool var inte ett utav dem, och det har ju liksom inte att göra med spelschemat främst, utan det är ju den bristande formen. Jag vet inte om du är mer inne på att fylla på med Liverpool-spelare.
Ja, men jag är väldigt inne på att göra det faktiskt. Dels för att ägarandelen säkert har gått ner en hel del. Och sen, ja men, jag tror att, jag vet inte, det kanske är liksom bara att vara dum här, men så här, jag tror väl ändå att de kan hitta tillbaka. Sen vet jag inte, de är ju kvar i Champions League och liksom fokus kanske hamnar helt och hållet där, var det liksom tids nog. De är ju en bit bakom, men det är inte kört i racet om Champions League, skulle jag inte säga. Och liksom, men de matcherna som de har, så ser jag väl ändå att de, ja, men teoretiskt sett borde kunna knapra in lite poäng på ett Chelsea eller så, om man ser över, ja, men de 9 matcher som är kvar. Och då tycker jag väl att det är intressant. Jag har Trent i dagsläget, men som liksom en Salah mot Arsenal, Villa, Leeds och Newcastle, som är de 4 kommande, det kan vara poäng. Men även liksom en spelare som Jota som kan vara värd att chansa på, tycker jag.
Ja, men man får, precis som du säger där med CL, man får ju se lite liksom hur Klopp väljer att prioritera. Det kan mycket väl vara så att det kommer att utkristallisera sig någon som typ en Jota som kommer igång och som får lira och för den pengen ändå kan vara värd att ta in. Men jag vet inte, jag vill se mer först innan. Jag försöker ändå liksom hålla en nykter syn på det trots mitt supporterskap där, men de har ju lite att bevisa spelmässigt, om man säger så.
Absolut. Men som sagt, bättre läge och liksom, om man tänker lite differentialmässigt, det tror jag att det har varit länge sedan man kunde hitta i ett Liverpool i alla fall.
Ja, det stämmer.
Sen om vi bara tar vidare några lag som jag tycker är intressanta. Tvåa på listan hamnar ett Wolverhampton. Har du några tankar kring dem?
Absolut, och det är ett av lagen som jag har plitat ner här som jag verkligen känner att här håller man koll. Vi var inne på det tidigare med Jonny på ytterbacken, Semedo på andra kanten. Tycker att båda de två är intressanta. Även mittbackarna är ju liksom visst intresse i. Sen är det ju synd att en sån som Adama Traoré har en ganska urusel säsong. Och det är synd att William José inte har kommit igång, för det är ändå en ganska så bra spelare. Han visade det i Sociedad att det är en bra spelare. Det är liksom inte för inte som de har tagit in honom. Men framåt så är det väl kanske snarare Neto som är den som har sett bra ut och som har plockat de här poängen som är liksom nödvändiga för att det ska motivera och ens kika mot. Men för min del så är det nog framförallt ytterbackarna som känns mest intressanta. Jag vet inte, hur tänker du?
Jo, så känner jag spontant. Sen liksom när jag kollar så här form poängmässigt så är det ändå Connor Cody och Ruben Neves som kommer högst där. Men som sagt, i och med att spelschemat förändras så pass mycket och liksom de kanske får lite mer att säga till om i matcherna så tror jag också mer på. Ja, men som du nämnde i Jonny och Neto och ja, men eventuellt Semedo. Semedo är faktiskt billigare än Jonny så det är kanske inte dumt. Men det är väl de jag kikar mot och sen får vi se liksom Jimenez. Han kommer väl inte komma tillbaka i år vad jag kan tro. Så att där blir det väl svårt. Jag tycker ingen av de där forwardsarna har imponerat speciellt mycket som har fått spela istället för honom.
Nej, om man tänker spontant när Wolves ska möta lag som Fulham och Sheffield United och Burnley och West Brom och kanske till viss del Brighton också, som ändå är lag som kommer att stå mycket, mycket lägre än de här topplagen, så känns det ju spontant som att ja, det kommer att ta stopp i mitten, det kommer att vara tjockt. Ut med den bollen på en kant, inlägg från en Jonny, inlägg från en Semedo. Jag skulle ju inte bli jättechockad om det är i de närmsta fem omgångarna kommer det ett eller ett par assist från de fötterna.
Nej, det är en bra tanke. Och som sagt, de borde även kunna hålla någon nolla mot de här lagen, kan man tycka.
Ja, precis, precis.
Yes, vi går vidare. Tänker nämna de fyra första här. Trea på listan kommer Arsenal. Har du blickat något ditåt?
Men både ja och nej. De är inte med i det här liksom, tre lagen som jag skrev ner. Men det finns ju absolut ett intresse. Och det är ju någonstans kanske Ödegård som är den jag skulle vilja sitta med. Nu sitter jag med Smith Rowe i laget. Det är lite olika priskategorier på dem. Men jag tycker Ödegård erbjuder ett väldigt bra värde. För liksom, just den här priskategorin runt 6 miljoner är väldigt intressant. Det känns ju som att årets säsong har varit väldigt annorlunda på det sättet att det har inte varit den här pengapressen, förstår jag menar, som det har varit tidigare. Som, men jag får inte in, jag har inte råd med det här. Utan jag tycker man ganska många gånger har funnit sig själv i ett läge där man har liksom suttit med mer pengar på banken än vad man är van vid. Och man har mer liksom, men jag går på den här spelaren som kostar 6 miljoner istället för den här som kostar det dubbla. För jag tror att den här för 6 miljoner kommer att ta mer poäng. Och det kan i alla fall inte jag minnas att det liksom så tydligt har varit tidigare säsonger. Och, jag menar, Arsenal är ju ett ganska bra exempel på det. Så jag tror att Ödegård kommer att ta mer poäng än Aubameyang resterande omgångar.
Ja, nej, jag håller med. Det är en väldigt märklig säsong så. Men det blir väl också lite för att ja, men spelschemat är så pass tajt så att de här riktiga fixstjärnorna, de kanske får spela för mycket och liksom kanske inte palla med det riktigt. Så jag tycker inte att liksom, andra säsonger har det funnits toppspelare som har presterat mer konsekvent kan jag tycka. Och liksom, de kostar ju alltid en summa pengar och då har man inte så mycket mer och kvar att röra sig på. Men i år liksom, har vi sett många liksom, med Gundogan i City och liksom, sådana spelare förstör. Eller, liksom, de ändrar ju om liksom pengaekvationen ganska rejält. Samtidigt får man många sådana spelare, men då blir det lite så här som du säger, ska man ha dyra spelare, ska man ta billigare spelare som man tror mer på.
Nej, men det går ju att plocka ihop ett mittfält som ja, men med liksom en Jota, med en Ødegaard. Liksom du har ett mittfält som skulle kunna vara liksom landa på så här 15-20 miljoner billigare än det som vore drömmen mittfältet. om man bara går på namnen innan säsongen. Och det har gjort att det blivit ganska skevt i tankesättet. För det är väldigt lätt att fastna i liksom att ja, men vadå, Sterling och De Bruyne, de är så dyra. Och det är ju för att de är så bra och de borde leverera. Liksom. Men ja, det är klurigt. Vad känner du kring, nu var ju backlinjen, lämnade väl mer önska senast här för Arsenals del. Men en sån som Tierney, kan han vara...
Ja, han skulle kunna vara det, men jag är lite orolig liksom hur vi spelar ju två både Europa League och ligan, och det är såklart att det tar ju energi på ett sätt. Samtidigt liksom har vi en bred trupp, men det är ju den som jag har suttit med längst, det är ju Saka. Men jag är lite orolig för att Arteta har ju sagt i intervjuer att liksom så här, han har spelat för mycket och liksom vi har inte haft riktigt alternativ, och farhågan där blir ju att okej, men nu finns det lite alternativ med Pepe och Willian och Smith Rowe och Martinelli. Ja, men då kanske man vilar honom i ligan för att spela honom, för att han är i första val, så är det. Men liksom vilken tävling prioriterar man högst, och då är det så, det skulle kunna vara så att det blir Europa League om några omgångar. Och då vet jag inte om jag vill ha Saka. Men Ødegaard känns intressant, tycker jag. Och det är väl egentligen han jag liksom tycker är av intresse. Sen Tierney absolut. Det är mer för hans offensiva spel än att Arsenal är liksom jättetajta bakåt. Men samtidigt när man ska möta Sheffield och Fulham och Newcastle eller West Brom. Ja, men då kanske det kan komma nollor ändå. Bara för att vi spelar dåligt en match mot West Ham här liksom, betyder inte att vi inte kan hålla nollan mot de lagen, tror jag.
Nej, precis. Nej, men det största faran med att möta de här liksom lite sämre lagen, det blir väl just att det blir lättare för att heta och rotera en sån som Saka till exempel mot ett Fulham. Men då kan han plocka in en MPP eller en Willian. Men möter man de lite bättre lagen, ja, men då kanske man är lite mer benägen och chansa med det som man anser vara de bästa spelarna. Och då blir ju risken liksom att sitter du på en sak, ja, men då roteras han i de matcherna där du verkligen vill ha honom.
Yes, ja, men jag känner likadant. Och liksom, i övrigt, ja, man ska väl hålla koll lite på vad Lacazette gör här, för att han har varit i bra form. Får han fortsätta spela i ligan och liksom mot de här lagen, så tror jag att han kan göra det bra. Men jag har svårt att se att jag skulle välja Lacazette framför liksom Kane, Antonio och grabbarna. Så. Sista laget som jag tänkte ta upp här med lite lättare matcher, det är West Ham. Och det har vi diskuterat i matchgenomgången, men liksom, hur ser du på deras avslutning här? Man jagar en Champions League-plats, man har lite blandade matcher kanske, men liksom... överlag så positivt skulle jag säga.
Ja, nej, men jag tog ju in Creswell där liksom, och var en av dem som kammade noll, bokstavligen talat, på honom. Men jag gjorde det av en väldigt, väldigt specifik, eller flera specifika anledningar. Dels så har han ingen blank resten av säsongen, det ser jämnt och fint ut. Sen tycker jag att spelschemat, som sagt, vi var inne på det liksom, längre bakåt i tiden i poddarna, om att de här färgerna på hemsidan när man är inne på FDR, alltså Fixture Difficult Rating, att de kan luras lite ibland. Och det är lite rött och lite grått där på. Men kikar man på de som är röda, så är det Leicester hemma, Chelsea hemma, Everton hemma. Det är liksom de tre tuffa matcherna som West Ham har kvar. Sen ska man möta Newcastle och Burnley och Brighton och West Brom och Southampton och massa andra jävla skräpgäng. Så att i min värld så ser ju West Ham spelschema väldigt, väldigt bra ut. Och med den formen de har visat kombinerat med det spelschemat, så nej, men alltså Antonio, Creswell, Lingard, alla tre. Ja, jag är superintresserad, om jag säger så. Jag vet inte hur du känner.
Ja, men som sagt, jag tycker väl att, eller om man kollar liksom på hur ligan ser ut, så förutom City så är det ju liksom alla kan slå alla. Och att West Ham inte skulle kunna vinna liksom två utav de här tre svårare matcherna på hemmaplan, det ser jag ser, ger dem bra möjligheter att komma hem med 6 poäng minst från de matcherna. Så det är väldigt jämnt, och liksom, håller de uppe sitt spel som de har haft här, så kommer de hota samtliga de där lagen. Sen får vi se hur mycket poäng de kommer loss med, men liksom, om det är de svåra matcherna, och sen har man Newcastle, Burnley, West Brom och Southampton. Och liksom, det är klart att det blir intressant.
Mm. Ska vi inte glömma en Zuzek där också som visserligen har stannat av lite i poängproduktionen. Men,
ja, han gjorde ju mål här, eller gjorde mål. Han blev nickad på mot Arsenal. Och nej, men han, det är väl lite hårt. Så, ja, han fyllde på och liksom var farlig som vi har sett han tidigare på säsongen. Det tyckte jag han gjorde mot Arsenal. Men det blir ju svårt att motivera för att han kostar ju lite mindre än Lingard. Men Lingard är ju billig. Och liksom, jag tycker med det som Lingard har visat upp, varför gå på en Zuzek då? Det känns som att Lingard liksom, visst, de kanske, Zuzek kanske kan göra något mål här och där, men Lingard, han kan ju mål, han kan ju assist, han kan ta bonus. Så att det känns som att han är hetare att äga.
Ja, men det har ju varit lite motsvarande typ Bruno Rashford-syndromet. Det har funnits gånger där det har liksom funnits case för Rashford, men i slutändan så skiljer det så pass lite och den ena liksom är ändå hetare. Liksom. Men värt att nämna där om West Ham är ju också att det kanske inte är siffror för att prata om differentials, men på ett sätt kan jag tycka att det är det. Cresswell har en ägarandel som är 28%. Är det högt eller lågt? Ja, det beror på hur man ser det. Det är inte jättelågt, absolut inte. Men det är ju fortfarande så att liksom nästan 3 av 4 lag blir utan poäng ifall han tar mycket. Och kikar vi på Lingard och Antonio så ligger deras ägarandel på ungefär strax under 15%. Så då, strax under 15% så här långt in i säsongen, det är väl nästan att betrakta som en differential, eller vad säger du?
Ja, sen kan jag tänka mig att det är bara aktiva lag som äger Lingard. Så att där kanske det är lite högre effektivt ägarandel så mot aktiva lag. Men nej, absolut. Jag sitter ju tyvärr låst med, jag har Cresswell, Koufal och Antonio. Så det blir lite jobbigt för mig att få in Lingard. Absolut, det är en spelare som jag hade velat äga här på slutet av säsongen, men jag kommer nog inte äga honom med tanke på deläget då. Det var väl de lagen som liksom rankar bra om man kollar på hela säsongen. Jag tänkte säga, är det några andra lag som du kikar mot?
Ja, absolut, jag är lite förvånad att inte Everton är med på listan där.
Ja, jag vet inte, det är ju som sagt förinställt här. Jag kan väl hålla med om att det finns intressanta matcher där. Plus att det finns en dubbel som inte är annonserad. Men jag håller med om att Evertons spelschema ser intressant ut.
Ja, och där är det ju framförallt en Lucadinho och Calvert-Lewin eller Richarlison. Det är en lite liksom svår avvägning. Nu var det väl Calvert-Lewin som hade return senast här. Men de har ju gått lite om varandra annars med att leverera. Så det är väl liksom coinflip och vem man ska sitta med. Men jag kan ändå tycka att det finns ett case för att sitta på Everton-tillgångar. Den stora frågan för dem är väl där liksom hur deras säsong kommer att ta vägen nu. Om de kommer att vara med och liksom ordentligt kriga om Europaplatserna. Men två närmsta matcherna här efter landslagsuppehållet så har man Palace hemma, Brighton borta. Tar man 6 poäng där, då är man ju verkligen med i racet. Så att, nej, men Everton håller jag ett extra öga på.
Ja, nej, precis. Jag tror att de kommer absolut gå för Europaplatser. Dessutom en match mindre och den är mot Villa. Så nej, det Everton känns intressanta.
Precis. Sen kan jag ju inte låta bli att nämna min fantasy crush i Chelsea. Och det är ju en riktig liksom riktigt pinsam crush eftersom jag i princip tycker väldigt illa om Chelsea generellt annars. Men jag kan inte låta bli att nämna den igen. De har ett väldigt intressant schema tycker jag. Med en hel del fina matcher här nu direkt efter landslagsuppehållet. Närmsta 5 omgångarna ser ju riktigt smaskiga ut. Och det är synd bara att det är så jäkla svårt att hitta offensiva tillgångar. Jag vet att i mina de här Tinker Teams inför säsongen så var ju liksom Havertz, Ziyech och Werner i princip givna som en offensiv trio. Nu blev det ju inte som man hade tänkt sig riktigt. Varken jag eller Chelsea-fansen. Eller någon annan som spelar fantasy för den delen. Men oaktat det så känns det ju som en sån som Mason Mount hade inte varit helt fel att sitta med inför kommande 5 omgångar. Vad tänker du kring Chelsea?
Nej, jag vet inte hur man ska tänka. Offensivt sett så har jag väldigt svårt att motivera och ta in någon. Jag vet inte, jag tycker med Mount är väl kanske den som ligger närmast, men liksom inte helt övertygad. Men däremot så kanske man bör fundera defensiven lite mer om man kollar liksom på hur mycket poäng en Christensen eller Aspilicueta eller ja, men Mendy i kassen har plockat in här under Tuchel, så är det ju, ja, liksom, man hade ju verkligen avancerat om man hade suttit på deras backar.
Ja, och med de matcherna, med de lagen de ska möta liksom i West Brom och Palace och Fulham, de är ju inga lag som är kända för att tvåla dit strutar på löpande band direkt.
Nej, så där tycker jag väl att det kanske är lite närmare till hans att gå på någon. Christensen är ju billig, frågan är liksom hans plats helt given, jag vet inte.
Nej, men det känns väl som att Aspilicueta kanske är det säkraste kortet. Visserligen ligger han väl på 5,8 eller vad han ligger på. Men å andra sidan, pengar är inte lika stort problem den här säsongen. Många kan säkert växla ut en back för runt 5 miljoner och sitta liksom med 0,8 på banken. Jag tror aldrig vi har sett så mycket pengar på banken som vi gör just nu. Och det ger ju också lite mer frihet att kunna växla mellan, liksom, framförallt försvarare, mellan, ja, men nästan från liksom budget till premium. Mm. På det sätt som vi inte har sett förut.
Mm. Nej, jag håller med. Jag vet inte, har du någon mer att nämna? Annars har vi diskuterat en hel del om
ja,
liksom
men
vilka...
Jag tror att det var de jag hade hållit span på.
Ja. Nej, men generellt så vill jag tror att vi verkar tänka ganska lika. Vi får prata lite mer nästa vecka, men liksom i det här skedet av säsongen så måste man ju ändå leta efter lag som, ja, men har ligan som fokus och har saker att spela om. Och där finns det ju några lag som sticker ut och några lag som, ja, men är lite varningstecken på, skulle jag säga.
Mm. Ja, men verkligen. Och som sagt, landslagsuppehållet nu. Gör ni som vi och tittar alldeles för mycket fotboll, kan det vara läge att bara andas lite, men ändå hålla ett litet öga på vad som händer liksom på skadefronten, på covidfronten och sådär. Och sen så kan man ta en liten ledig helg här, tänker jag göra. Inte jätteroad av landslagsfotboll så länge det inte är mästerskap, och sen så ladda inför Game Week 30 nästa helg. Men vi hinner väl med en podd innan det, eller hur?
Ja, men vi ska väl försöka spela in podd, tänker jag, nästa vecka också.
Så Alex får komma tillbaka och skjuta ner alla våra spaningar.
Exakt, exakt. Jag ska se, vi har inte fått in så jättemycket lyssnafrågor till dagens avsnitt, men några stycken har det kommit in, och det blir det vi avslutar med. Claes Briland, han säger, vågar man chansa på ett kortsiktigt byte och byta in en offensiv spelare i Chelsea som har 2 attraktiva matcher? Vem ska man satsa på? Köper inte Werner.
Nej, Timo Werner, han har mycket att bevisa innan han kommer upp på någon rek igen. Det ska gudarna veta. Nej, men då är det väl Mount. Och det är väl mycket, det är väl en kombination av att han känns som kanske den som har störst chans till bra med speltid och har sett väldigt bra ut under i princip hela säsongen. Det går ju såklart att chansa på en liksom Hakim Ziyech eller sådär, men jag vet inte, det känns som att det är lite too risky, liksom. Plockar man in Mount så borde man ju kunna sitta med honom resten av säsongen, tänker jag.
Ja, nej, men det får väl bli reken från båda oss. Vi verkar vara mest inne på Mount om man ska ha någon offensivt där. Ja. Sen har vi fått in en fråga här. Varför inte Alex med? Han är den bästa i podden. Ja, det är Alex själv som har skrivit in den frågan.
Ja, det är bra. Jag vet inte, Alex, du får kliva av Jägermeister nu här. Vi kanske ska ha en sån omröstning, eller ska vi inte ha det på hemsidan, vem som är bäst? Vi kanske ska skippa en sån omröstning.
Ja, jag vet inte, Alex kommer inte vinna den i alla fall, tror jag.
det här är lite som en sån där jobbmöte på jobbet när man själv inte är med, man åker på alla tråkigheter, men det får han väl leva med, eller hur?
Ja, exakt. Sen, jag kikar Twitter här också. Vi har fått lite fler frågor här faktiskt. Johan Näslund undrar, Chelsea-defensivet måste?
Måste är väl att ta i, men det är väl definitivt ett sätt att sticka ut, tänker jag. Inte vad du säger, men måste kanske är lite väl att ta i.
Nej, ett måste är det ju inte, men som sagt, jag var inne på att eftersom det är så svårt att hitta offensiva spelare i Chelsea och liksom vila spelschemat, så då Rekan, Aspilicueta främst, men om man inte har riktigt råd med honom och vill chansa på någon, så är det väl Christensen som liksom, jag har svårt att se att han skulle bli petad nu när han har spelat till sin plats och gör det bra.
Ja, och där kan vi verkligen snacka differentials. Det är ju Chilwell som är den högst ägda backen i Chelsea fortfarande. Den är ju, hans ägarandel är ju nere på 12% nu och han känns ju helt iskall för Tuchel. Men med Christensen, han har vägt 1,0%. Aspilicueta av 6,3%. Så här, jag menar, en uppdubbling i en Chelsea-backlinje skulle kunna slå väldigt väl ut och ge riktigt bra liksom, dels valuta i bara ren poängskörd, men också gentemot hur mycket poäng de du tävlar mot plockar på de poängen, om du förstår vad jag menar, jämfört med liksom en Harry Kane som nästan alla har i laget. När han plockar sina poäng, då plockar nästan alla du tävlar mot också de poängen. Medan sitter du på en dubbel i Chelsea-backlinjen, så kan det bli liksom en riktig differential för ditt bygge.
Yes. Vi har fått en fråga från Fredrik och det blir lite summering då på den diskussionen vi har haft. Tre stycken must haves för resten av säsongen.
Har du någon så här på rak arm som du känner?
Jag vill inte gå utan, nej men det, han är ingen must have, men jag vill inte gå utan Trent Alexander-Arnold.
Då kontrar jag med att jag inte vill gå ut utan Luka Dinh.
Oj. Ja, men sen den, alltså så här, för att vara lite safe, så skulle jag väl inte vilja gå utan Bruno heller.
Nej, och jag kan reka den, dubbelreka den, att det, speciellt eftersom det är ganska, eller inte många, men det var en hel del som valde att plocka ut honom, och då kan det ju faktiskt vara läge att kliva på den bussen igen, för att även om spelschemat är rätt så tufft känns det, jag reka den. Jag ryggar den reken.
Sen gillar vi ju Kane också, vet jag.
Ja, nej, men han är ju svår att bortse ifrån, såklart. Det är samma sak där. Kane, Bruno känns väl som att dels är de så pass bra och plockar poäng, men du är också så otroligt straffad när de tar sina liksom större poäng och du sitter utan dem. För det är svårt att hitta någon som kan matcha de poängen.
Ja, nej, men och liksom utav premiumspelarna så känns ju de heta. Sen finns det ju visst ett case för att kanske dra in en Sala, men liksom där har vi Jota som kanske kan ja, men matcha honom, om det vill sig väl. Så det är liksom att säga någon som ska matcha Bruno i United, det har jag svårt att se.
Ja, eller Kane i Spurs för den delen.
Ja, exakt.
De känns ganska ohotade.
Exakt. Yes, Tobias Karlsson, han vill ha en ersättare till Bale.
Det vill jag också. Jag vill inte behöva göra något byte för det. Nej, jag tycker att den bästa ersättaren till Bale, det är att inte göra något byte alls, förutsatt att det inte kommer att skada nu inför Newcastle-matchen. För det är ju som upplagt för att man lackar sönder på Bale, skickar honom och sen så tas han liksom till nåder av Mourinho och kliver in och gör 2+1 mot ett uselt Newcastle. Så att inför den matchen hade jag faktiskt inte, eller jag kommer inte att byta ut honom om det inte kommer någon liksom rapport om skada eller så. Jag vet inte vad du säger.
Nej, det är svårt. Jag vet inte. Jag hade velat haft klara besked där, för att jag sitter med liksom 5 miljoner på banken och kan ta in Bruno eller Salah, som jag inte äger någon av dem. Och liksom Bale är ju prime target för det bytet. Jag får se hur det känns inför matchen. Kommer han få spela eller inte? Så jag hade absolut kunnat vänta en omgång och göra det bytet också. Man vill även se, Tottenham har ju en dubbelomgång, så kommer han tillbaka in i laget, så, eller Tottenham kan få en dubbelomgång, och kommer han inte tillbaka i laget, då känns det ju rätt kul att ha honom igen. Men som sagt, jag köper att man vill göra sig av honom också, om man tror att han är i frysboxen totalt. Helena undrar, Mendy eller Martinez i wildcardet?
Ja, det var bra fråga. Där har vi ju liksom varit ganska tydliga med att Martinez har varit första valet, men jag kan ändå känna att det finns absolut ett case för att plocka in en Benjamin Mendy som ligger till under 8% i ägarandel. Det är ju en riktig differential så här långt in i säsongen. Så att, hade jag suttit med, liksom, rent hypotetiskt, ett aktivt wildcard just nu, så hade jag nog fingrat på en Mendy i kassen. Vad säger du?
Ja, absolut. Jag ser väl ingen liksom solklart bättre alternativ heller, utan Chelseas defensiv har imponerat, men det är solklart första val och de har bra matcher, så att köp på honom. Och så sista frågan då från Coulson. Han undrar, vad tror ni om Wolves fint schema framöver?
Vi var ju inne lite på det, och absolut, där finns det ju. Sen ska vi väl välja att säga att Wolves har väl inte övertygat spelmässigt så där jättemycket, så att det är väl inte så att man liksom bara lastar in som liksom spelar i bygget hej vilt, utan snarare liksom med fingerspitzenfylen och plocka just den man tror på, om det är Semedo eller en Jonny eller för all del någon av mittbackarna. Det är liksom kanske är lite coinflip på den, men jag har ändå ett extra öga för Jonny här. Kommer han tillbaka till fornstora dagar, då känns han högintressant. Hur resonerar du kring det?
Jo, nej, men jag köper det. Jonny eller Semedo. Sen får man se. Man får avvakta lite där hur inför deadline om skadeläget så. Men båda funkar, skulle jag säga. Det var allt för dagen. Jag tror vi får ihop en liten diskussion ändå till våra lyssnare. Och vi kommer ju som sagt med en ny podd nästa vecka också. Men med det sagt så vill jag bara tacka så alla som kommer lyssna in på det här avsnittet. Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.